Jag har full förståelse för namnförvirring. Min fru, numera fru, var glad att hon fick heta Kristina och inte mamma. De första veckorna vi var tillsammans, Kristina är namnet på min syster och min fru heter ju Linda. Så jag brukar kasta om namn och mina barn får heta varandras namn mest hela tiden. För att inte tala om mina elever. Jag har 120 elever nu att ha koll på. Det är inte bra. Gudstjänst. En predikoserie som vi har nu om helt liv. Och jag tror faktiskt att det ligger någonting i att författaren till den här boken som ett antal församlingar här i trakten utgår för nu, Daniel Röjås, har valt det här temat helt liv. Och att församlingarna har känt ett bifall i att hålla det här som predikoserie. Att vi lever i en tid där vi väldigt lätt slits åt olika håll och kan uppleva en splittring, en oro utifrån detta. Och att då få leva ett helt liv, att vara överlåten, att vara helhjärtad, det är någonting så angeläget och leder oss till det vi behöver verkligen, frid. Jag vill börja med att berätta om någonting jag fick höra när jag är på ett högstadium den största delen av min lärartid nu och några timmar i veckan kvar på ett mellanstadium. När jag åkte mellan dem i måndags så slog jag på radion och började lyssna på Kaliber som går på P1, en sån här lite mer grävande journalistik. Jag kan tycka att de är lite hårdvinklade ibland, men den här gången så tog de upp någonting väldigt intressant. Vi fick höra Arja berätta om hur hon varit isolerad ifrån sin familj och ifrån sin omgivning på grund utav det hon då upplevde som elöverkänslighet. Men berättas det att hon kom med i en kyrka, en församling, blev kristen och började må bättre och blev fri ifrån det här och kunde liksom leva tillsammans med sin familj och i gemenskap med andra på ett sätt. Nytt sätt. Och så började de intervjua också Helene där som hade flyttat till ett torp som var då fritt ifrån el och också isolerat sig socialt för att hon upplevde att inte bara elektriciteten utan människor kunde vara uppladdade och lämnade liksom inte hemmet och Arja ringde upp Helene vid ett tillfälle. De var med i samma förening där för elöverkänsliga och skulle bjuda med henne till en samling, men Helene sa att jag kan inte följa med, jag kan inte lämna mitt hem, det här fungerar inte. Och Harry berättade att jag har upplevt precis som du har det, men så känns det inte längre. Arja väljer att besöka Helena när hon varit på det här mötet. Hon har med sig några broschyrer från deras intresseförening. Och Helena har också med någon bok där som hon vill berätta om hur den beskriver hennes problem. Men Arja upplever att det är nog inte det där som vi ska tala om just nu. Och så börjar Arja så småningom att be hemma i soffan hos Helena. Och Helena säger så här, och jag citerar nu: den kraften som blir i det rummet där vi sitter, alltså, den är så stark så jag känner att jag vill ha det hon har. Så berättar hon hur hon varit involverad i New Age länge och utifrån ett sökande efter hennes kusin som blev mördad när hon var 8 år gammal. Och berättar att den 2 december 2008 tog hon emot Jesus och upplevde hur hon successivt blev fri och frisk och fick ett helt liv. Och idag har hon inga problem med det här. Och om det nu var elöverkänslighet eller om det var andra faktorer som fanns i hennes liv, så har upplever hon att Jesus gjort henne fri ifrån detta. Gudstjänst. Ja, om vi börjar med ordet tjäna, så är det någonting vi gör vars syfte och mening och vilja egentligen är bortanför oss själva. Och när vi tjänar Gud, så är det att i tanke, hjärta och handling erkänna att Gud är det yttersta syftet, det godas ursprung och bärare och givare av all mening. Jag ska läsa ifrån Romarbrevet kapitel 12, vers 1 och 2. Romarbrevet 12, 1 och 2. Därför ber jag er vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Ja, den här predikoserien handlar om goda vanor på olika sätt, och skulle förmodligen handla lite grann, om vi läser i boken, hur vi möts till gudstjänst, olika människor i samma lokal. Det blev inte riktigt den vinkeln på den här predikan, kan jag säga på en gång. För jag började lägga mig nära, vad säger Bibeln egentligen om gudstjänst och de sammanhang det utspelas. Och då hamnade jag egentligen först i Eden. Även om det inte just står gudstjänst där, så är det en mötesplats mellan människa och Gud. Där Guds goda och barmhärtiga vilja får råda. Och för 2 veckor sedan när vi började det här temat fick vi höra om vilodagen till exempel, som blev den första dagen för människan när hon hade skapats, när vi läser skapelseberättelsen. Hur Gud bjuder in oss till hans goda vila. Och vilken betydelse det fick också när denna slavfolket som befriades ur Egypten, som tvingats jobba 365 dagar i veckan och vars värde ända liksom var det de kunde bidra med, fick bjudas in till den här vilodagen och se att livet har något annat syfte och mening än bara det vi presterar. Samtidigt som det finns en vilodag, så fanns det också i Eden en möjlighet för människan att vara med och tjäna, att vårda och förvalta den här skapelsen och på något sätt bli medskapare i Guds skapelse. Och också underordna sig Guds befallningar, vad man ska äta och inte äta till exempel, och ta emot Guds goda ordning. Om vi hoppar fram en bit i berättelsen sen och möter just Israels folk på väg ifrån slaveriet till Egypten till det land där de ska få leva i frihet, så befinner de sig i öknen och får leva där som ett folk fullt av fel och brister på olika sätt, men inför en helig Gud. Och det kräver lite speciella omständigheter. När de slår upp till camping, eller vad man ska kalla det här, så är de olika stammarna, 12 olika stammar, slår sig upp på de olika sidorna utav deras tältkyrka, tälttempel, tabernaklet som det heter där. Och där i tabernaklet fanns mötesplatsen just mellan Gud och människa. Och det är liksom att möta en helig Gud, det är som att ha en högspänningsledning på 400 000 volt liksom dragen rakt genom lägret. Det är inte liksom, man kan inte nalkas Gud så hur som helst. Och där finns då tabernaklet som möjlighet att för människan att möta Gud. Så vi kan ta emot hans förlåtelse, hans läkedom och befrielse. leva i hans ljus. Och de här riterna som finns i tabernaklet, de kanske känns lite avlägsna för oss som inte lever i en tältcamping i ett öken någonstans. Men det beskriver ytterst Jesus och vem Jesus är och vad han gjort, och det har så full relevans för oss. Det är en helig plats och var omgärdad av ett liksom tygskrank så här. Och man till och med ställde fram den här porten, ställde man fram en bit framför när tabernaklet var öppet, så att man skulle inte ens behöva ta någonstans i det här skranket, för att det var liksom helig mark. Men man fick gå in dit och vara med och lämna över sitt offer till prästerna. Men den här heliga platsen, det beskrivs om Jesus i Johannes 1 och 14, att ordet Jesus blev människa och bodde ibland oss. Ordagrant tältade bland oss, med hänvisning just till det här tabernaklet. Jesus är platsen där människa och Gud möts. Och jag tänker på det här orsaken till att vi firar jul då. Att Jesus blev människa. Födelsestunder, det är något otroligt fysiskt. Det är blod och fostervatten, fosterfett, det är navel, och det är ett mirakel utav ett nytt liv som kommer ut till oss. Och att Gud väljer att bli människa, ta plats i en mänsklig kropp, det är någonting helt fantastiskt. Att barnet är det här mötesplatsen, och att denna kropp är någonting unikt i våran tro. Det finns en kropp framför alla andra, Jesus Kristus, som är mötesplatsen mellan människa och Gud. I tabernaklet så fanns också prästen. Och prästerna var instruerade att läsa en välsignelse över folket. Och jag tänkte att jag skulle läsa den nu. Jag ska läsa den i 1917 års översättning. Och jag tänker att vi står upp när vi tar emot den här välsignelsen. Tackar. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Varsågod. Genom Jesus har Gud fått ett ansikte. I många av berättelserna i Gamla testamentet så understryks det hur att man inte fick se Guds ansikte, och att ingen kunde se Guds ansikte och leva. Men i Jesus har Gud mött oss med sitt ansikte. Och ansiktet är ju speciellt, och även en nyfödd liten bebis kan liksom uppfatta och förstå ett ansikte och rikta sin blick emot det. Ansiktet säger något speciellt om vår person och var vi riktar vår uppmärksamhet någonstans. Och när Gud riktar sitt ansikte mot oss, riktar han sin kärlek mot oss. Här finns en nåd, han ska vara oss nådig, som är bortanför vår egen prestation och som är rotad i hans goda vilja åt oss. Och han ska ge oss just denna frid, fred, shalom, helhet. Överste prästen är medlaren mellan Gud och människa i tabernaklet, och när Jesus går in som överste prästen, och nu blir det lite tekniskt här. Den jordiska överste prästen, han skulle gå in till det allra heligaste, där bara han fick gå som var själva platsen där Gud skulle möta dem. Och då bar han med sig en bröstplåt med stenar symboliserade de 12 stammarna och förrättade offer och bad för folket och förmedlade liksom försoning mellan Gud och människa. Jag vet inte i vilka utsträckning ni går in i roller som medlare. Som förälder får man vara medlare nu och då mellan syskon. Som lärare ganska ofta. Jag tänker på som en kollega berättade för mig nyss när hennes lilla barn. De var i pulkabacken tillsammans och så var det några barn som var lite äldre som höll på att åka pulka där också. Och hennes lilla barn började bete sig lite konstigt, lägga sig i vägen för de här andra som skulle åka pulka och sådär. Hon frågade sig, men är det så att du gärna skulle vilja åka pulka tillsammans med de där barnen? Så, ja men då kanske du ska gå och fråga om du faktiskt får vara med och åka pulka med dem. Och så knallar hon bort och de åker pulka tillsammans och leder ut sig. Någon som kan förena de här individerna och viljorna. Och ibland så behöver man ju också hjälpa människor att försonas och förenas. Så att det här barnet som sitter bredvid fotbollsplanen och sparkar i backen och tittar ner. Liksom, är det så att du skulle vilja vara med och spela fotboll med de här andra? Så. Och vad är det som hindrar? Vad är det som har hänt? Och så får man förmedla. I Hebreerbrevet, 4:e kapitel, vers 15 och 16, står det så här. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Som människor upplever vi emellanåt smärta och sorg. Kristna i alla tider har utsatts för förföljelse och det finns sjukdom och det finns lidande. I allt detta så är vi inte ensamma. Gud är inte skild ifrån vår smärta. Jesus har prövats på alla sätt. Jag lyssnade på Thomas Sjödin i domkyrkan i höstas och han beskrev också hur det blev en predikant och författare när han förlorade 2 utav sina 3 barn i utdragna sjukdomar. Han sa att under en tid där så förlorade jag förmågan att be. Utom en enda bön. Och det var Jesus Kristus, smärtornas man. Några korta ord upprepade igen och igen. Jesus är inte skild ifrån våran smärta. Och i vers 16 står det: låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande i den stund vi behöver hjälp. Tabernaklet, platsen, prästen och så är det ju offret också. Vi är kvar i Hebreerbrevet, kapitel 9, vers 13 och 14. 9, 13 och 14. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. offermotivet, ja, men det är en predikan i sig eller en predikoserie i sig, kommer inte gräva in mig så mycket djupare på det nu. Men den här befrielsen att få tjäna den levande guden, att ge våra liv en större mening än att tjäna ihop till den här semesterresan eller vad det är nu vi strävar och riktar oss efter. Se våra liv mobiliseras, hur trasiga och otillräckliga vi än tycker oss själva vara, för att i kraft av evig ande få ge uttryck för själva himmelriket på den här jorden. Att vi får vara med och befästa varje människas orubbliga värde. Att få vara med och se läkta relationer. Få uttrycka omsorg om vår skapelse. Och berika allting som uttrycker glädje, tacksamhet över livet. Och också få vara med och förmedla så att varje människa ska kunna få finna att de också ska vara Guds barn. Det finns mycket i vår tid som vill ge oss missmod. Men vårt yttersta hopp, det är inte kopplat till hur våra politiker ska lösa klimatfrågan, hur krigen går, konjunkturen eller räntan om Trump eller Biden väljs till president, utan vårt yttersta hopp är kopplat till Jesus Kristus. Och det himmelrike som följde hans fotspår när han landade på vår jord. Och vi får vara en del utav det här riket, och det vi sår och planterar här, det får ett evigt värde. Även om frukten ibland kan dölja och dröja. Talat lite om gudstjänsten i Eden, i tabernaklet. Och så bara en kort inblick här i den himmelska gudstjänsten. Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 3 och 4. Och i kapitel 22 där så har det beskrivits hur det himmelska Jerusalem landar på våran jord. Alltså hur himmelen och jorden återförenas. Och det här Jerusalem, det beskrivs som en helt fyrkantig byggnad som motsvarar det allra heligaste som fanns i både tabernaklet och templet. Vers 3. Guds och lammets tron ska stå mitt i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och de ska bära hans namn på sin panna. Vi ska få se Guds ansikte. Det är vårt högsta mål här i vårt liv. Att stå i en rak och direkt relation med vår skapare. Och hur vi ska ta våran avsedda form i hans goda blick. Och bli genomlysta utav hans kraft och väsen. Och bjuds in där att fortsatt få vara tjänare och medskapare i den evighet som väntar. I detta så låt oss bära fram oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Vi överlåter oss själva den vecka som ligger framför, och det behagar Gud. Han finner sin glädje i det vi har att komma med. Och oavsett om det handlar om att städa kyrkan eller ta hand om de där kvarglömda kaffekopparna i personalrummet på jobbet, eller pysslet med barnets läxor, eller aftonbönen, att man tar lite tid i det där och inte bara förvandlar det till en rit, telefonsamtalet till vännen, grannen, kollegan som behöver lite stöttning. Allt det får vara våran gudstjänst. Så finns också de här tillfällena, och någonting som vi jag tänker vi kan öva oss upp i, den här lyhördheten. Nu finns det någonting som du bjuds in till. Jag tänker på Arja. Och jag föreställer mig att hon liksom drabbades utav Helens situation, isolerad i sitt torp. Det hade varit så enkelt, nej, du kunde inte komma till vår samling, så är det. Men det var någonting, ja, men jag ska åka dit. Hon kanske inte hade någon fullständig plan för vad som skulle hända där och då, men jag ska åka dit. Och när hon sitter där, nej, det är inte de här broschyrerna eller boken eller så. Jag kanske inte vet riktigt vad jag ska säga, men jag tror det är tid att be. Och det gör hon. Och hur det utvecklas en vägledning och vänskap fram till tro. Där. En förvandling av Helens liv. Och Herren vill vara med och förnya våra tankar och våra sinnen. Så att vi kan vara med och avgöra liksom vad det är som är hans vilja. Vad det är vi har bjudits in till. Få lyhörda hjärtan. Jag ska inte säga så mycket mer idag. Kanske är det någonting utav det här som har väckt någonting hos er. Så ni känner att ja, men här finns någonting jag kan spinna vidare på. Men jag tror också att vi, för att det vi hör i våra öron ska liksom sätta sig i våra liv, så behöver vi hitta sätt att omvandla det, sätta det i praktik i våra liv. Och en utmaning kan vara att veckan som kommer, ta lite extra tid med den här boken. Vad är det som är Guds vilja med mitt liv? Att söka, vad finns det för uppmaningar, för vägledning? Hur kan jag låta mitt liv få bli detta offer som behagar Gud? Låt oss be.